Jag hade ju tänkt mig skriva en bok om min far på något vis. Fånga in min far på alla nivåer av hans liv för att skapa en slags övergripande inblick i denna figur. Och givetvis i den tanken ingick också min längtan efter en far jag aldrig nådde och fick kontakt med. Men jag insåg att jag kan inte låta bli att göra referenser till mig själv. Så jag beslutade att ta in mig själv som min person i berättelsen. Så jag påbörjade också en slags granskning av mig själv som barn och vad som hände med mig i det här sammanhanget från 1940 framåt.
Du lyssnar på Dokumenterat om mannens oförmåga till kommunikation. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström. Just före jul träffade jag Raoul Granqvist, professor emeritus i engelskspråkig litteratur vid Umeå universitet, numera bosatt i Stockholm, när han var på besök i Österbotten. Jag hade lite väntat mig att vi skulle ses i Öja, där han har sina rötter. Men Raoul hade bett mig komma till en adress i Vitsar, som är en annan del av Karleby. Det är rätt nummer, tror jag. 141. Dörren var öppen. Hej. Jo, men det var lite svårt nu.
Ja.
Ann-Sofie? Hej. Ska jag ta med skorna redan här? Eller vad?
Ja, här kan du sitta.
Okej. Nämen. Raoul Granqvist skrev för några år sedan boken Min österbottniske far. Den har under rubriken En idéhistorisk krönika. Och efter att ha läst boken blev jag nyfiken på författaren och hans funderingar kring den österbottniska manligheten.
Ja, var ska vi sitta här?
Ganska bra, man sitter så där vid ett bord mitt emot varandra så kan jag ha den här maskinen här mellan oss så funkar det bra. Jag, inte, alltså, jag vet ju aldrig exakt vad jag håller på att göra förrän jag har gjort det. Vi ser vad som ger sig. Genom det du har varit med om så har du kommit att fundera på saker som har att göra med Österbotten och...
För att jag är forskare och därmed ständigt upptagen med att ifrågasätta allt, inklusive mig själv. Jag är född i Öja under kriget, under vinterkriget, mitt i januari 1940. Pappa var i kriget och därmed var jag ensam man bland 20 kvinnor. Som skötte om mig på gott och ont. Det var mor, farmor, min syster, hon var ett år yngre än jag. Tre fastrar, min pappas bröders hustrur. Där var bunten.
För alla män var i kriget då?
Ja, vad trodde du det var?
Om de var tillräckligt gamla eller på något vis handikappade, de skulle behöva vara i kriget. Det fanns ju sådana som inte for i kriget.
Nej, det, ja. Och... Jag hamnade på gymnasiet därför att jag var man. Min syster hade ingen chans.
Men för att du hamnade i gymnasiet så det här du...
Skolan.
Ja. Hur den var du i skolan?
4 år.
Hur den var du då?
Hur den jag var där?
Ja, var du duktig eller var du en sån som försökte smita undan?
Nej,
eller
var jag du... var duktig. Sven-Olof Högnäs kom. Han räddade mig. Han kom från Örebro till och han skrev romaner. Han var då folkskollärare. Och han ersatte Finnes hette han. Och det var 2 skilda figurer. Och han var den också som förklarade att min rygg ser inte bra ut. Nazistiska synen på den manliga kroppen var ju den här atleten och sådär. Och jag hade en sån där liten krokig rygg. Och därmed var jag inte var en liten sämre person. Om du tittar på den nazistiska manligheten...
Det brukar jag ganska sällan göra.
Nej, det gör du inte. Och det, jag vet inte om jag heller ska rekommendera det. Men i varje fall lyckades han ändå överföra till mig 8 år att jag var lite sämre. Och jag var inte alls sämre. Jag var väldigt bra i skolan. Så kom Sven-Olof Högnäs som från himmeldagen. Han förde teatern in till byn. Skrämde liv på folk. Det var kärleksaffärer i de här berättelserna och byn fick vara med om olika saker. Och så hade jag en son som blev min kompis. Läste samtidigt i Åbo Akademi. Sven-Olof Högnäs var min hjälte på något vis den här tiden.
Men hade du minnen när du var just då i skolåldern när du gick och tänkte på hur ditt vuxenliv skulle bli? Jag menar, just när jag växte upp så frågade de alltid de här vuxna, vad ska du vara tills du var stor då? Fick du några sådana frågor eller var det liksom?
Jo, jag ville bli sjöman. Min mor sa nej för att hennes bror hade försvunnit på sjön någonstans borta i världen. Jag fick inte. Jag ville bli kapten. Jag ville vara på sjön. Jag kom ju dit också. Jag lyssnade väldigt mycket på radion när jag var ung. Jag bläddrade på radio.
Jag
hörde alla konstiga ljud. Jag ville veta vad denna värld är. Och det blev jag. Jag började läsa språk. Då kom jag ut i världen också fysiskt sett. Jag har ju bott i USA och i många delar av Afrika under mitt liv. Så det blev ju så egentligen.
Men hur tidigt blev det klart för dig att det var språk du ville studera? Var det ändå när du gick på första eller andra tredje gymnasieklassen eller var det först efter militären? När kom du på vad du ville bli?
Jag vet inte exakt. Jag kom till gymnasiet, en fruktansvärd skola där inga lärde mig.
Men vi ska backa lite nu. Alltså, därifrån du kom, var det normalt då att barn gick till samskola?
Sven-Olof Högnäs sände bonddöttrar och bondsöner till skolan.
Och det var någonting helt nytt?
Det var alldeles nytt. Pappa och mamma var väldigt glada över att jag kom till skolan. Jag kom dit, men inte min syster. Jag var förstfödd och jag var man. Jag skulle få allt det jag skulle behöva. Jag kom till gymnasiet. Hemsk skola.
Men du lärde dig säkert en hel del ämnen i alla fall. Du skrev studenten och blev...
Ja, men jag tänker mig vad jag lärde. Jag lärde mig språk.
Okej, okay. Så du visste redan från början det var språk du ville studera? Det
var
så...
Jag började läsa engelska och var en engelsk lärarinna där. Hon berättade mer om att hon var förälskad i en italienare. Hon ansågs vara en väldigt dålig lärare. Men för mig var hon superbra. Och det var ju tack vare henne som jag så småningom blev doktor i engelsk litteratur. Nej, det utvecklades nog via den här lusten till det annorlunda, det främmande som ledde mig in i språk faktiskt.
Mm. Och du får till Åbo Akademi då för att studera språk?
Ja, läste engelska och franska och var där i 6 år. Avskulterade jag i Helsingfors och så gifte jag mig och flyttade till Haparanda.
När hade du träffat din blivande fru då?
I Åbo. Vi träffades där på akademin. Hon var krigsbarn och återvände. Jag var 13 år till Björneborg. Ja, henne träffade jag där. Vi gifte oss och hamnade i Haparanda. Och där blev jag engagerad i meänkieli. Tack vare tvåspråkigheten i Finland kunde jag förklara att det är jättebra tvåspråkighet. Så jag deltog i den första rörelsen kring meänkieli då på 60-talets slut och 70-talet. Så att jag har varit med om det där på något vis. Jag var 6-7 år i Haparanda och började då disputera i Uppsala. Jag skrev en avhandling om renässanspoeten John Donne. Jag blev så småningom professor i Umeå i engelska.
Var det där som du var huvudsakligen? Det var där.
Ja, och där har jag levt länge tills jag nu är i Stockholm. Och nu sitter vi här i Karleby. Så blev det.
Jag ber Raul berätta hur det kom sig att han skrev boken om sin österbottniske far, Duvald Granqvist.
Det hela började väl med att jag började undra över vem var den här man, min far. Och jag har misstänkliggjort män hela mitt liv. På något vis därför att jag har sett dem representera så att säga tillvarons innehåll allt igenom. Och det var där det startade. Jag ville syna vad som hände med mig. Hur jag blev den jag blev och långsamt och allt mer med tiden misstänksam mot vår uppfostran och hela kalabaliken kring patriarkat och därför började jag som vandra bakåt. Jag är ju som sagt forskare och upptagen med att på något vis hitta någon slags sanning. Och jag hade två kollegor på universitetet i Umeå som skrev om sina pappor. Ronny Andersson om sin far och Bill En som är etnolog om sin far. Och det som skilde oss åt var att för det första finns det inget arkiv kring österbottniska bönder. Det umgås man med forskare i Uppsala. Så väldigt många har ju väldigt välkända figurer bakom sig. Jag hade inget, så jag beslöt att skapa ett eget, ett fattigas arkiv som jag kallade. Pappas samlingar. Allt, enklaste lilla notis, räkningar, allting. Jag ansåg att varje liten artefakt var lika värdefull som någonting annat. Det fanns ju inga brev. Det skrev, han skrev ju inga brev. Mamma skrev inga brev. Och så det var så det började. Jag började samla och registrera. Och skapade då ett litet museum. Också med artefakter, alltså saker. Jag byggde också ett litet hus samtidigt. Jag har ju sysslat teoretiskt med huset också i boken. Huset, åkern, skogen, båten är väldigt typiska delar i ett österbottniskt bondeliv förstås. Synet vi har kärgården. Men det var inte byggandet av, jag ville skapa en slags metafor på något vis. Där det så att säga sekulära, det materiella befann sig nära mig då som den intellektuelle som synar det här. Och vi två arbetar ihop huset, det tydliga som man inte kan komma ifrån. Och mina tankar kring det, hur det hängde ihop. Och jag var så fascinerad av detta projekt då. Så jag var liksom borta om allt liv de här 2-3 åren. Jag skrev den här boken.
Skrev du den alltså där? På plats
här
i Öja?
På Öja, i ja, huset. Ja, ja, eller i bilhuset. Så att jag befann mig mitt i någon slags skapande. Det var så det började. Och jag hade ju tänkt mig skriva en bok om min far. Men jag insåg att jag kommer ändå så nära. Jag kan inte låta bli att göra referenser till mig själv. Så jag beslutade att på något vis förstärka det här och ta in mig själv som min person i berättelsen. Undersöka vilka episoder, händelser i mitt liv. Även det mest banala. Banal kan det vara, men eftersom jag kommer ihåg den episoden så måste den ändå ha haft någon betydelse.
Det var på skolgården, Knivsund folkskola, och jag var 28 år, en parvel bland många andra. De äldre pojkarna sprang upphetsade omkring. Vi drogs alla med i en slags uppsluppen, spännande, obegriplig dans. I centrum för upphetsningen fanns en liten papperslapp som visade sig innehålla den klassiska blyertsteckningen av det kvinnliga könet. Den ovala figuren med det korsande strecket. En bild som generationer av pojkar ritat på marginalen i sina skolböcker, ristat på toalettväggar, försökt återskapa med urinstrålen invid skidspåret. Av någon anledning hamnade teckningen i min hand när läraren Finnes uppenbarligen fann anledning att undersöka vad som stod och färde. På kvällen hemma ringde telefonen och läraren talade till far. I nästa stund rusade han på mig, drog ner byxorna på mig och gav mig stryk. Jag minns hur mor vädjade om nåd med samma inlevelse. Det var inte kroppen som sved av smärtan, det var hela mitt jag som grät. Jag kan ännu i denna stund återuppleva förnedringen. Jag förstod ingenting. Fars utbrott saknade mening. Han slog mig aldrig, i varje fall inte som jag minns. Vad handlade det här om? Det kunde inte vara trivialiteten i att hans son hade ertappats med teckningen som orsakade hans vrede. Han måste ju ha känt igen sig själv, den icke-Guds bästa barn han alltid hade varit. Han visste att det kvinnliga könsorganet var lika annorlunda eller ointressant för unge jag som min systers lilla tumme. Det var någonting annat.
Jag fick stryk. Jag vet exakt var jag stod. Jag förstod inte vad det var, vad jag hade gjort.
Men förklara någon för dig varför det var som så illa, varför det var så fult. Fick du någonsin, var det då när du var 20?
Jag inte fick någonting.
Nej, ingen försökte säga någonting.
Jag fick ju ingenting. Mm. Innan jag var långt fram i åren, jag förstod vad det här var. Jag kanske var 15 och 16 år, men inte då när jag var 20 år. Men här var det ju, som jag försöker förklara i boken, att här handlade det om männens oförmåga, ovilja att förstå kvinnor och kvinnors kroppar. Dessa två män, pappa hjälpte dem från kriget och den stora starka finnes då, hemfaller åt, slår den här pojken för det här tecknet. Som de själva, jag är säker på att min far har ritat den där också. Men att de då utsatte, skapade en ritual av det här.
Ungefär 10 år senare i korridoren i trappan upp till mitt klassrum i gamla Karleby Svenska Samlyseum fann min kompis och jag osedda stort nöje i att iscensätta en klotterreaktion med oanade konsekvenser. Handlingen var lika säkert en reaktion på någonting som det var en enskild spontan och improviserad handling. Vi två, den mörkhårige och jag, var underdogs. Jag som den dialekttuggande enstöringen från Öja. Han bland de sämre i klassen, snubblande osäker och språklös. Vår klass stod som värd för elevrådets arrangemang av ett jippo med andra skolor från Österbotten. På den lilla affischen med textraden 7 skolor inbjudna ändrade vi med en liten sudd- och skrivoperation ordet skolor till horor. Det var allt som behövdes för att utlösa en panik som aldrig fick sin upplösning och varade i veckor, månader. För vi avslöjade ingenting. Hela skolan blev ett moraliskt slagfält med dagliga vädjanden om den offentliga avbönen. Elevrådets ordförande den store, klassföreståndaren den arma, rektorn den lille. Ja, alla lärare stod där svajande inför klassen och vädjade. Det gjorde också våra egna klasskompisar. Vi, de två ordlösa, måste ha insett vilken makt språket besatt, om det användes rätt eller inte alls. Jag känner en märklig anarkistisk stolthet idag över att vi stod starka i vår manifesterade illojalitet med den skola och undervisning som avvisade oss och som vi kände främlingskap inför.
Och det var uppe då i korridoren, ja. Så var det den offentliga miljön då. Då vi ändrade det då till 20 år. Och det blev faktiskt en fruktansvärd kalabalik i skolan.
Så det var inte så att man skulle sagt att men det är nog pojkar
som
inte på något sånt här. Det brukar ju vara vanligt att men pojkar är pojkar. De
nej, det var krig. Det var krig. Det pågick länge. Veckor.
Erkänner du någonsin?
Nej.
Först nu har du erkänt i boken, just
det. Japp. Och jag är så stolt. Därför att jag problematiserar ju det här i boken. Och för att de här orden fanns ju i toan där under, hur mycket som helst. Men uppe i den offentliga miljön, de där lärarna hade ju gått in i toan och sett massor med saker där. Liknande saker och värre saker och många. Men någon av den offentliga miljön, och jag menar den här totala hyckleriet då. Och vi klarade oss. Och när jag skrev det, tänkte jag, halleluja, jag känner mig som den här riktiga anarkisten där som kunde visa vad det var, hur det gått till då. Synen på kvinnan, madonnan. Man älskar den här kvinnan, man älskar madonnan eller horan. Horan.
Så det var det bara ett infall som ni fick att nu ändrar vi det här till det här?
Ja.
Jag antar att du kanske inte hade så himla mycket erfarenhet av horor på den tiden.
Nej.
Själv.
Inte alls.
Nej.
Nej, jag var en blyg kille. Och att vi höll ut, jag är jätteglad. Det är ju ett sätt att förnedra kvinnor som det var man skolades ju i det. Det var ju de här små tecknen och bilderna. Det var ju inte kvinnorna som ritade kukar, inte. Jag har aldrig sett det. Det kanske kom så småningom längre fram. Men inte av det samma skäl som männen har alltid gjort. Kvinnans kropp. Och unga män och killar fick från allra första början tränas i att se den kvinnans kropp som ett objekt. Ja, så jag förstår det som sker i MeToo. Jag tycker det är helt otroligt fantastiskt bra. Man får ju hoppas att det stiger upp också till folk på en annan nivå också. Men att det börjar där, det är ju det som är det unika och fina. Det tycker jag. Jag har ju också utsatts för det. Jag blir ju tvungen då när det här hände att grunna över hur har jag betett mig mot kvinnor. Och jag hittade ingenting av det där slaget. Däremot har jag själv, jag kommer ihåg, Torun Eliopis, jag läste franska där. Och jag satt där vid bord och så kom min man och satte sig bredvid mig. Och det var väl ingenting märkt med det, men så satte han handen på mig sådär. Och sen så tittade han på mig, jag kommer ihåg den här blicken och jag log sådär. Äckligt. Och jag sprang iväg. Jag var helt förskräckt. Och den där blev kvar hos mig. Det kom fram nu när... Så det gäller...
Så du har egentligen förståelse för hur det kan kännas också för kvinnor som blir utsatta för samma sak?
Säkert. Jag har inget, självklart. Men det händer ju alla på något vis. Män och kvinnor. Det här. Fast när det gäller kvinnor är det ju självklart mera. Det är ju detta manlighet. Väldigt tidigt i mitt liv började jag uppleva att den vuxna världen är en bluff. Jag började misstro dem, vare sig det var präster eller folkskolläraren eller pappa, vad de sa. Och det visade sig vad de sa kunde vara någonting annorlunda dagen därpå. Jag förstår det att det stämmer ju inte. De vuxna, man kunde inte lita på dem. Inte ens i skolan. Skolan befann sig i tystnadens och lögnens värld. Jag visste ju att pappa hade varit i kriget. Men ingenstans under hela min skoltid fram till gymnasiet fanns det någon som helst analys, granskning, diskussion om kriget. Det som hade fångat upp oss, vi som var så nära den. Det var ett svek som jag ser det idag. Det fanns ingenting av det. Och min far talade inte heller om det. Så det var en av de första insikterna jag fick. Jag försökte aldrig tala med pappa om kriget. Det ångrar jag idag förstås.
Så, vad behöver jag egentligen veta mera? Jo, hur det kändes att döda? Var det rätt? Att dö eller dödas? Var han rädd? Kommunicerade han med sina medsoldater? Hur såg fienden ut? Hur var befälet? Vem bestämde egentligen? Vad hade soldaterna att säga till om? Revolt mot befäl? Straffen för olydnad? Vad betydde vi där hemma? Vad var fosterlandet då och idag? Allt det här som dagens krigshistoriska tryckpress och nostalgiska översikter inte förmår eller väljer att inte gestalta och dokumentera. Och som forskningen först under detta århundrade har börjat granska. Far, som alla andra veteraner, föredrog tystnaden. I den nedsänktes jag hårdfört under barndomen och ungdomen. För att i tidig vuxen ålder blir dess lojala samarbetspartner. En hjärntvätt som gör den finländske mannen ännu idag den minst kommunikativa varelsen på denna planet. Som slår hellre än pratar för att dra till det.
Du insåg att din far var i kriget, det visste du. För att du var född under kriget själv. Men att ingen berättade, ingen pratade om det.
Nej, ingen pratade om det och inte heller skolan. Nej, det var en tystnad, en slags tystnad som råder än idag. Jag insåg det och insåg också att det som styr män är, ja, det är ordet norm förstås. norm- och regelsystem. Och jag har tänkt på senare tid, det finns en metafor som tydliggör manlighet, och det är fotbollsplanen. Där har vi den här dikotomin som styr västerlandet. Fotbollsplanen, där har vi ju två fält i krig eller i kamp mot varandra. Men man får inte ta livet av, man har ju regler där. Och det där var någonting jag också började inse att handlade om, att man ska kunna uppföra sig på ett visst sätt. Och på något vis höra till ett system. Och var man inte det så ställde man sig utanför. Det var där jag placerade mig också.
Hur tidigt?
Väldigt tidigt. Och där hittade jag ro och närhet till min mor. För att kvinnorna står runt fotbollsplanen och hejar på sina gubbar. Men de deltar ju inte, de fick ju inte delta. Och vad kvinnorna gör, det var en fantastisk magik för mig. Kvinnornas värld, mammas värld, som inte fanns i den här pappas värld. Jag hängde ju med pappa, jag skolades i hans värld. Jag beundrade honom, jag respekterade honom, men jag förstod honom aldrig. Jag var mera upptagen rent emotionellt med mammas värld. Där förstod jag, det fanns inga fasta regler där. Där kunde man göra olika saker som var helt utanför det här väldigt påtagligt givna systemen med sina regelsystem och straffsystem etc. etc. De här två episoderna från skolan, hur jag straffades för saker jag inte förstod. Men alltså, det här leder fram till min lust att syna de här två värdena på något vis som inte någonsin egentligen kom tillsammans, män och kvinnor. Och en person som jag då, som valde att ställa mig utanför, helt utanför. Jag trivdes inte med männen, fast jag själv blev en slags man, väldigt man. Jag har ju varit man i alla. och på det viset. Men den attraherade mig inte. Det var den kvinnliga världen som var fylld med känslor. Jag fick där visa känslor. Jag kommer ihåg den tiden när jag började bli vuxen, 14-15 år. Då kunde jag också se pappas och männens våld mot kvinnan, inte rent fysiskt, men på något vis att han sett att hantera hennes värld på strängt sätt som männen då antog jag skulle göra, styra min mamma, fast hon var en stark kvinna, oerhört stark, men hon hade ju ingen chans med den starke man.
Sårbarheten, den manliga sårbarheten, den som hade kunnat göra oss tidigare till kännande, mera manliga män, hade olika biologiska tidszoner för mig och far. Han fanns inte under min barndom och ungdom. Insnärjd som han var i efterkrigsårens kamp för att överleva, prestera och fullfölja sina åtaganden eller glömma det onda. En missanpassad källterapi med allt för snar dödlig utgång. När jag var 20 år, utredd ur militärtjänstgöring, förhärdad och enögd, redo som en panter att kasta mig ut i livet, med far på andra sidan, sjuk, mycket sjuk, är det jag som har blivit denne kalle, känslolösa pragmatiker. En krigsprodukt. Jag sitter med mor gråtande vid hans sjukbädd på Malmska sjukhuset i Jakobstad och bryr mig helt enkelt inte. Dör han, så dör han. Först mot slutet av hans liv, då jag hade börjat ta till mig också av vad kvinnors kultur och tänkande erbjöd, började vi hitta varandras tvekande röster. Men då visade det sig att det snart skulle vara för sent. Jag vet inte om jag någonsin kan förlåta mig själv för min brist på utveckling.
Det tog lång tid, längre upp, när han blev väldigt ömklig och beroende mor. Och jag hade gift mig och fått barn och hade blivit lite mognare. Då började vi nå varandra något. Och det var då jag gick igenom hans artefakter, hans föremål, och skrev ner det här. Och det var ett par år innan han dog. Och då, det var det första gången vi talade med varandra som två vuxna människor. Jag har ingenting emot att man placerar in mig som ett manligt kollektiv. Jag tycker det är alldeles riktigt. Samtidigt som jag är en enskild person, en enskild figur av det där slaget. Men jag är skolad i att bli man. Jag är placerad där av ett tillstånd som jag inte kan göra så mycket åt. Och det har varit ett helvete att på något vis vara man och kvinna. Den här tiden jag nu själv har upplevt, ett helvete. Jag hämnades på något vis. Och jag tänkte det, någonstans ska jag bli en icke-man. Då menar jag inte något. Jag är verkligen en man i den här sexuella bemärkelsen. Men jag ville vara en annorlunda man. Till exempel att aldrig, inte som misstag, höja min hand mot en kvinna och göra någonting illa. Eller mot ett barn. Och många andra sådana här överenskommelser har jag gjort med mig själv som var riktade mot min far. Mot manlighet. Mm. Ja, jag har hela tiden, än idag, i krig mot mig själv, mot den här figuren, och mig själv också. Sårbarhet kunde jag ju också se hos min far mot slutet, när han började nå mig och när han fick sitt barnbarn, min dotter. Och mäns sårbarhet har jag ju lärt mig iaktta, men det är ju väldigt svårt att ha manliga vänner. Jag har ju väldigt få, och dem jag har är väldigt nära. Och för mig har det ju alltid varit så att jag har haft väldigt nära kontakt med kvinnorna. Jag har tilltrott kvinnor. Jag har tyckt män var så tråkiga, korkade och totalt ointresserade. Jag har ingenting. Ja, nu förenklar jag ju förstås. Och sen har jag då varit upptagen med den här unge pojken som jag var. Att hur viktigt är. Jag har också börjat tänka mera på mina barnbarn också. Att hur mycket man kan inse och se och känna, fast man inte förstår, men känslorna. Och de här sensoriska minnena vi har, minnen som egentligen inte betyder någonting, vi tror, tills då jag insåg att jag måste undersöka vad kan det här vara egentligen, eftersom det hänger kvar någon draga till. Och det kan vara röster, det kan vara lukter, sådana saker, inte ord som betytt någonting. Och det har gett mig på något vis någon slags, åtminstone ett tonfall.
En liten pärla jag burit med mig alla dessa år som tröst. Det var min lärare, författaren Sven-Olof Högnäs, som en dag berättade om kriget och sin rädsla för oss på ett sätt som våra fäder inte klarade av eller valde att inte göra.
Han berättade för oss, han hade varit i kriget, han berättade om en händelse. Han låg under ett träd i skydd för bombningarna, och då faller ett föremål, skallen på honom, det var en kott. Och han berättar då så fantastiskt klart och tydligt hur livrädd han var. Fruktansvärt rädd. Och jag kommer ihåg hur jag upplevde det här. Det var, här var ju otroligt. För första gången då i mitt liv förstod jag vad krig var. Pappa hade aldrig sagt någonting. En man kan väl inte gråta och vara ledsen och känna smärta, som han berättade då.
Och rädsla.
Rädsla. Och så kom han till ett slut. Han var ju... Och när jag såg det var en kott. Vet ni då, pojkar, flickor, hur jag kände mig då? Och alla satt där. Jag kommer så väl ihåg. Det var höst utanför fönstret. Jag kommer ihåg det. Du vet att när någonting så intensivt händer, då blir man plötsligt väldigt, väldigt väl iakttagande av allt omkring en också. För jag kom ihåg hösten utanför. Och det här var den första upplevelsen jag hade av en man som är som en kvinna.
Sårbar. Som en människa. Sårbar som en människa, tydligen.
Jag ville bara provocerande säga det, att kvinnor hade jag sett gråta.
Du nämnde det här, du märkte att den här läraren, som var den bra läraren, att han kunde visa sårbarhet. Men du hade liksom noterat att det fanns hos kvinnorna, du hade sett den här skillnaden, att det fanns...
Ja, absolut. Absolut. Jag fick ju inte något gensvar hos min far. Därför blev det ju en bok så småningom. Hans sårbarhet började uppträda när han blev så ynklig att han var helt beroende av mor.
Hur gammal blev han? Alltså?
65. Han var ju så störd av kriget, sjuk. Och så rökte han nonstop sen han var 11 år. Så att det var ju inte ovanligt veteranerna att stupa efter krig, efter de kom hem så småningom väldigt tidigt. Jag lärde ju mig så mycket annat också av honom, självklart. Jag vill inte säga det nu.
Du nämnde ju här hur du lärde dig just det här med det här flottande och det här boxerande och sådana saker.
Massor med kunskap. Och nu har jag haft förmånen att bli forskare. Det har jag ju lärt mig också av att samla på material och registrera och allt det där. Vara ekonomisk, alla de egenheterna som han hade och som den manliga världen hade. Det är ju självklart. Men att jag vill inte bli revisor eller någon sån här kravattmänniska. Jag fick ju följa med den här boxeringen från Lappejärvi som en liten pojke. Det var ju fantastiskt att föra de här flottorna längs SCO och Lappejärvi sjö och Evijärvi och sen ner längs till Åminne ner till järnbron.
Nu fick du på den tiden känsla av att det var sånt du skulle vilja ägna dig åt också som fullvuxen kar.
Nej. Okay. Nej, det var ju så att tidigt så blev det ju inte det. Jag började läsa språk, engelska och franska tidigt. Nej, jag ville inte bli pappa, lastbilschaufför och allt sånt där. Det var ju faktiskt fantasins värld. Jag försöker hitta mammas berättelser, sagorna. Det var där jag kände... Och jag började läsa böcker oerhört mycket. Men...
Och det var ingen som försökte hindra dig heller?
Nej. Pappa var väldigt stolt över. Han var, när jag disputerade i Uppsala, så var han där. Och stolt. Jag kommer ihåg, för han dog ett par månader efter det. Men far var ju också, det som han betydde för mig på den där nivån var att han var ju sekulär. Han struntade i religion, och min mamma också för den delen. Jag är glad att jag inte hade någon religiös uppfostran som skulle ha bromsat upp mig där i helt onödiga saker. Befriad från det.
Under samtalets gång får jag veta att orsaken till att vi inte träffades i Öja var den att Raul precis hade sålt sitt hus och sitt museum där.
Det är ju ändå en stor sak, det jag gjorde igår, att just det här museet jag har då, det här materialet, det kommer inte att stå sig utan omsorg, och när jag är borta finns det ingen. Däremot finns den här boken kommer ju att finnas givetvis bortom mig och bortom det här huset.
Men det var alltså egentligen för dig ett sätt att på sätt och vis närma dig din pappa i efterskott, liksom, att förstå dig på honom.
Mm. Det är det att jag förstod att idag att han var ett offer för sin kön och patriarkatet som hänger kvar än idag. Jag rör ju mig i byn här och jag ser ju samma sak. Män som är yngre än jag uppträder på samma sätt, pratar samma enkla, förenklade språk.
Du nämnde en kvinna. Är du fortfarande gift eller har du liksom...
Nej, jag är inte gift med henne inte. Jag är inte gift med någon.
Men du nämnde också något barnbarn, så det är då...
Jo, inte behöver jag prata om det här.
Varför inte? Nej. Du vill gå in i en sån här manlig grej, du bara berättar vad du har gjort. Men du vill ju veta hur du har levat.
Men jag har ju berättat det nu.
Nej, du nämnde att du träffade en kvinna då och sen tycks hon ha försvunnit i något skede. Ni tycks ha fått något barn kanske.
Jag berättade ju om Maria som jag gifte mig med då. Hon är mamma till en flicka. Hon är ingen flicka, hon är 40-50 år. Och så har jag en annan dotter i Umeå. Ja.
Och dina barnbarn, är det så stort?
Jag har fått en son nu. Nej, en man. Nej, inte en son. Inte en son, ett barnbarn.
Mm-hmm.
1,5 år nu. Det var den första. Jag har ju bara haft kvinnor i mitt liv. Det började med det tjuv som...
Ja, och sen har det fortsatt.
Ja, sen har det fortsatt.
Men nu bröts det.
Jo, den här, han heter Valde, 1,5 år.
Finns han i Stockholm? Där den
nej,
finns...
Umeå. Jaha,
men du bor i Stockholm?
Jag bor i Stockholm, ja.
Du har lyssnat till Dokumenterat om mannens oförmåga till kommunikation. Jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen och min bror Peter Sandström medverkade med uppläsning ur Raoul Granqvists bok Min österbottniske far.